Jag vill välkomna er tillbaka till Uppenbarelsebokskursen här på Vegana. Och vi har några gånger kvar. Vi har, det här är det, får se vad blir det, fjärde sista. Så vi har tre till efter den här som vi kommer att titta på, om jag minns rätt. Och idag så ska vi studera Uppenbarelsebokens två damer. Vi kommer att titta på frågan om varför det finns så många olika församlingar. Vi kommer titta på den andra ängelns budskap helt enkelt. Och vi behöver Guds andes ledning, tror jag, i det att vi studerar ordet som vi har sett. Så låt oss böja vårt huvud innan vi börjar. Kära Herre, tack att vi får samlas på det här sättet och vi får studera ditt ord. Herre, jag ber att du ska vara nära oss i det att vi studerar uppenbarelseboken, så gör det tydligt för oss. Hjälp oss att förstå de här sakerna. Och låt budskapet bli tydligt idag. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Lite repetition från för två veckor sedan. Vi tittade på jordens sista varningsbudskap förra gången. Vi tittade på ändens tid. Vi såg att Daniels boken, den var beseglad ända fram till ändens tid. Och sen så frågades det, när börjar ändens tid? Och är det någon som minns när ändens tid började?
1798,
stämmer, helt rätt. Vi tittade på att det var efter den här förföljelsetiden, då skulle ändens tid börja enligt Jesus egna ord, Daniel 12. Och från 538 fram till 1798, det var då som vi såg att det här påvedömet verkade och regerade och förföljde Guds folk. Och Napoleon avsatte påven 1798 och därmed så slutade de här åren utav förföljelse. Och då, 1798, så skulle Danielsboken öppnas. Och vi tittade i Uppenbarelseboken 10 och vi såg hur en ängel, och det var inte vilken ängel som helst, vi såg att det var Jesus Kristus själv som budbäraren som kommer ner från himlen. Och han har en liten bok, den lilla Danielsboken, i handen, men nu är den inte stängd utan nu är den öppen. Eller hur? Och vi ser att i Uppenbarelseboken 10 att det måste utspela sig 1798, eller efter 1798, eller någon gång i ändens tid, då när den lilla Danielsboken är öppen. Och vi tittade på hur de skulle, hur faktiskt historiskt sett så blev den uppfyllelse av det här. Människor började studera Danielsboken som aldrig förr tidigare. Och vi såg att det blev stort fokus på Bibelns profetior efter 1798. Och speciellt fram till mitten på 1800-talet så var det en världsvid väckelse kring Bibelns profetior. Och i Sverige, så minns ni Europarörelsen, eller Skandinavien, så var det Europarörelsen när små barn började till och med predika att stunden för Guds dom har kommit. I USA så var det Milleritrörelsen. Men så blev det en stor besvikelse, för Jesus kom inte tillbaka. De hade ju förväntat att, utifrån profetiorna, så hade de tolkat det som att Jesus skulle komma tillbaka 1844. Men även det här var förutsagt. Vi läste att Jesus gav uppmaningen till Daniel att ta boken och äta upp den, alltså studera den. Och den skulle ge en svidande smärta i din mage, men den skulle vara söt som honung i din mun. Och det var en söt upplevelse i det att de här personerna studerade Daniels boken, men efteråt så fick de en svidande erfarenhet. Och de hade predikat för hela världen att stunden för Guds dom är inne. Men och de blev besvikna, precis som lärjungarna blev besvikna när de hade predikat att Jesus var Messias. Jesus, han skulle komma, och han kom där ridande på en åsna. De var så glada och frimodiga över det här. Men sen bara några dagar senare så blev de så besvikna. För Jesus blev uppspikad på ett kors. Och de sa för sig själva att vi trodde att det var han som var Messias. Och alla hånade dem och de sa att ja, ni trodde att Jesus var Messias, men det var helt fel. Allt som ni gjort, det var helt förgäves. Och på samma sätt kände sig de här milleriterna. De hade förkunnat det här budskapet till hela världen. Och de blev otroligt besvikna. Men sedan så upptäckte de i Uppenbarelseboken 10 och 11 att efter att de hade gått igenom den här besvikelsen så var den faktiskt förutsagd. Och de skulle profetera på nytt om många folk och folkslagsspråk och kungar. Och det såg vi i de tre änglarnas budskap som var jordens sista varningsbudskap. Och du och jag kan vara en del av den här rörelsen som sprider Guds sista budskap till världen innan Jesus kommer tillbaks. Idag så ska vi titta på den andra ängelns budskap. Och för att förstå det så måste vi titta på den här kvinnan i Uppenbarelseboken 12. Så låt oss slå upp om ni har era biblar. Om ni inte har en bibel så finns det att låna här också. Uppenbarelseboken 12 och vers 1 och 2. Där står det så här. Sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken 12, vers 1 och 2. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter. Och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Nu, hur många kvinnor har ni sett gå runt klädda på det här sättet? Klädd i solen och månen och stjärnorna. Det måste vara en symbolisk bild, eller hur? Det handlar inte om en bokstavlig kvinna. Utan det här är en bild, och då måste vi ställa oss frågan, vad symboliserar en kvinna i Bibelns profetior? Nå, de flesta kommentatorer är väldigt överens om vad det här handlar om. Adam Clark skriver så här, att kvinnan här representerar Kristi sanna församling är de flesta utläggare överens om. Så det här representerar Guds församling enligt många utläggare. Och det är jag verkligen beredd att hålla med om. Den här texten är faktiskt hämtad från Jeremia kapitel 4 och vers 31. Där står det så här. Ty jag hör rop som från en barnaföderska. Ångestrop som från en förstföderska. Det är dottern Sions röst. Hon flämtar, hon räcker ut sina händer och ve mig, mitt liv tyna bort inför mördare. Här har vi en bild på en barnaföderska. Och som ropar. Och hon kallar, det är alltså dottern Sion. Sion var Guds folk. Det var Israels folk. Och Guds relation med sitt folk jämförs i Bibeln med relationen mellan en man och en hustru. Så den här bilden ser vi gång på gång. Så om ni har ert studieblad där så får ni gärna fylla i. Ni kan fylla i nummer 1 och nummer 2. Så ser ni klart och tydligt att vad symboliserar en kvinna i Gamla Testamentet? Jo, det är helt enkelt Israel eller Guds utvalda folk. Här är en annan text, Jesaja 62, vers 4-5. Du ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark. Utan du ska heta min käraste. Och ditt land den äkta hustrun. Ty Herren har sin glädje i dig. Ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru så ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum fröjdar sig över sin brud så ska din Gud fröjda sig över dig. Så återigen, den här symbolen används om Guds folk, om Guds utvalda församling. Hänger ni med på det? Okej. Då kommer vi till nästa fråga. Vem är barnet som föds i Uppenbarelseboken 12 och 5? Det stod att den här kvinnan var havande. Låt oss gå tillbaka till Uppenbarelseboken 12 här igen. Det står i vers 5. Hon födde ett barn. En son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Ja, vad är det här för ett barn som föds, tror ni? Det kan det mycket väl vara. Uppenbarelseboken 19 definierar vem det är som ska styra alla folk med järnspira. Det står att hans ögon var som eldslågor, på sitt huvud bar han många kronor, han ska styra dem med järnspira, och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Så uppenbarligen och tydligt så handlar det här om Messias, det handlar om Jesus som skulle födas, och han skulle födas i den judiska kyrkan, eller hur? I den judiska församlingen, bland Guds folk. Paulus säger så i Romarbrevet 9, de är israeliter, de har barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna, och från dem, alltså från Israel, har Kristus kommit som människa. Han som är över allting Gud, prisad i evighet. Amen. Så Guds folk är den här församlingen, eller den här kvinnan, och den som föds är helt enkelt Kristus. Guds folk blev utvalt, eller Israels folk blev utvalt på ett speciellt sätt i Gamla testamentet för att representera honom. Vi läste här att de hade fått barnaskapet, härligheten, förbunden och lagen och tempelgudstjänsterna och löfterna och så vidare. De hade blivit förvaltare utav Guds sanning. De hade blivit förvaltare utav lagen. De hade blivit förvaltare utav löfterna, utav evangeliet helt enkelt. Och deras syfte, deras existenssyfte var att berätta för människor om frälsningsplanen som skulle komma genom Messias. I andra Mosebok 19 så står det så här. Gud säger, om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Det var en synlig organisation, eller hur? Det var ett folk som hade en särställning i världen. Nu betyder det att de var bättre än alla andra folk? Inte nödvändigtvis. Det betyder inte att de var mer värda än andra folk och andra folk var mindre värda. Nej, det hade inget med det att göra. Men det var att de var utvalda för att förvalta evangeliet, för att förvalta ordet, för att förvalta Guds ord helt enkelt. Och de skulle vara ett heligt folk. Bibeln kallar Israels folk för Guds församling. Det står om församlingen i öknen i Apostlagärningarna 7:38. Så helt enkelt, om vi tittar på Israels folk så kan man kalla det här var Guds församling. Men bara för att man tillhörde Guds församling i Israel, betyder det att man var automatiskt frälst? Om man tillhörde Guds församling, betyder det att man automatiskt var frälst? Vad skulle ni säga? Låt oss sitta upp i Johannes kapitel 10. Jesus berättar en liknelse om den gode herden. Johannes kapitel 10. Vers 14-16. Jesus säger, jag är den gode herden. Johannes kapitel 10, vers 14-16. Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig. Okej, så vem är den gode herden? Jesus. Och vem är hans får? Är det de som inte känner Jesus eller de som känner Jesus? De som känner Jesus, eller hur? Nu, de som känner Jesus, är de frälsta eller är de inte frälsta? Ja, vad säger Jesus? Han säger, detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus, eller hur? Så det här är personer som känner Jesus, som har en relation med Jesus. Det är hans får. Mina får känner mig. Vers 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus har en folla. Follan är hans församling. Follan är hans... I det här fallet, just när Jesus talar, så handlar det om Israel som är Guds församling. vid den här situationen. Men Jesus säger, jag har också får utanför fållan. Så fråga, finns det frälsta människor utanför församlingen, utanför Guds församling? Det gör det, eller hur? Så att vara utanför församlingen betyder inte att du automatiskt är förlorad. Och dessutom att vara i församlingen betyder inte att du är automatiskt frälst. Lägg märke till vers 1. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men vad säger Bibeln? Kommer tjuvar och rövare att ärva Guds rike? Bibeln säger nej. Så här finns det tjuvar och rövare, men de är i fållan. Hur i all sin dörr kom de in? Jo, de klättrade över på något annat ställe. De gick inte igenom Jesus som är dörren. Men oavsett så är de i församlingen. Hänger ni med? Så bara för att mitt namn står i församlingens matrikel, betyder det att jag är automatiskt frälst? Det betyder det inte. Återigen, så var det. Bara för att jag tillhörde Israels folk så betyder inte det att jag var Guds... att jag var frälst, rättare sagt. Så församlingen är inte en beskrivning utav alla sant troende. Hänger ni med? Det är inte en beskrivning utav alla som... alla uppriktiga människor i hela världen. Nej. Utan det är en synlig organisation. Där det både finns tjuvar, rövare och får förhoppningsvis. Och utanför fållan så finns det också får. Och Jesus han vill leda dem in i fållan, eller hur? Ta i gamla testamentet. Till exempel Rahab och hela hennes hushåll. När israeliterna intog Jeriko så fanns det personer som trodde på Gud som inte tillhörde Guds folk, eller hur? Och samma med Rut. Om vi läser, hon var från Moab, men hon trodde på Gud. Och efteråt så leddes de också till att tillhöra Guds folk. Så det här måste vi komma ihåg. Hela tiden så ser vi det här, och även i Gamla testamentet så ser vi många judar som, eller israeliter som inte var väldigt vänliga och väldigt som tillhörde Guds folk. Så ni kan se på nummer 6 där, eller ja, både på nummer 4 så kan ni se att svaret är nej på det. Nummer 5 säger att fanns det frälsta människor som kände Gud utanför den judiska församlingen? Svaret är absolut ja. Och var Israel en synlig organisation eller en osynlig benämning på alla sant troende? Jo, det var en synlig organisation eller en nation. Och sen kommer frågan, vad hände då med den judiska församlingen när den förkastade sin uppgift som sanningens, lagens och evangeliets förvaltare? Någonting tragiskt hände. Den här utvalda församlingen, den avföll. Och vi läser i Matteus 21 när Jesus kommer och han berättar en sorglig liknelse om nationen Israels öde. Det står så här, Matteus 21, vers 33-43. Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När skörden närmade sig skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog dem, en annan dödade dem och en tredje stenade dem. Han skickade då ännu fler tjänare än första gången och de gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte, de kommer att ha respekt för min son. Men när vingårdsarbetarna fick se sonen sade de till varandra, här har vi arvtagaren, kom låt oss döda honom, så får vi hans arv. Och de tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vingårdsarbetare? De sade till honom, onda som de är ska han låta dem få en ond död och han ska arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare som ger honom avkastning i rätt tid. Vers 43, därför säger jag er, säger Jesus. Eller han citerar först en bibeltext och sen säger han, därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som världens frukt. Den här liknelsen är inte speciellt svår att förstå. vingårdsarbetaren, eller förlåt, husbonden, representerar Gud. Eller hur? Den här vingården representerar Guds rike, eller den judiska nationen. Och vingårdsarbetarna här representerar förstås ledarna i den judiska nationen. Och här så skickar Gud tjänare för att få avkastning, för att få frukten. Och han skickar flera. Och vad gör de med dem? Jo, de slår dem, de dödar dem och så vidare. De här tjänarna representerar Guds profeter som Gud har sänt gång på gång för att varna sitt folk. Vänd om, bär god frukt och så vidare. Men de vänder ryggen till det här gång på gång, och Guds tålamod når till slut en punkt där han säger att okej, nu ska jag ge dem en sista chans. Jag skickar min egen son. Och det gjorde han i Jesus Kristus. Och Jesus kom. Och vad gjorde de med honom? Ja, på samma sätt. Och Jesus säger, vad ska jag göra med dessa? Vad ska husbonden göra med dessa vingårdsarbetare? Och de förkunnar sin egen dom. Och Jesus förklarar att Guds rike ska tas ifrån den judiska nationen och de ska ges åt ett folk som bär dess frukt. Fråga, är Israel idag Guds utvalda folk? Bibeln säger nej. Jesus säger, klart och tydligt, eller hur? Guds rike skulle tas ifrån er, från den judiska ledarna, från den judiska nationen och ges åt ett folk som bär dess frukt. Vad är det här för ett folk? Paulus skriver väldigt mycket om det här. Nya testamentet är glasklart på den här frågan. Han säger, det är ju oss. Han talar om sig själv, de kristna, de tidiga kristna. Det är ju oss han har kallat, och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea, det folk som inte var mitt folk skall jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropade Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand ska bara en rest bli frälst. Det var en liten grupp kristna, eller en liten grupp judar som tog emot Jesus, var det inte det? Och bland annat de 12 apostlarna och andra personer. Och de grundade Jesus sin församling på, den här trogna resten, den här kvarlevan som det talas om här. Alla judar avföll inte, men majoriteten gjorde det. Men det var en liten grupp som höll sig troget fast, och Jesus sa, jag ska ta den här trogna resten, och sen så förde han in hedningarna också, och det här bildade Guds församling, Guds sanna folk som vem som helst kan tillhöra. Och när Petrus skriver om den kristna församlingen så säger han så här. 1 Petrus 2, vers 9 och 10. Men ni är ett, han talar till församlingen, han säger, ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han citerar Andra Mosebok 19, där Gud sa om Israel, ni är mitt utvalda folk, ni är ett konungsligt prästerskap. Och nu så säger Petrus, det här appliceras inte längre till det judiska folket, utan nu appliceras det här till den kristna församlingen. Och han säger, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus, ni som förut inte var ett folk, är nu Guds folk. Det har skett någon form av förändring här, ser vi det? Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. I Efesierbrevet, därför så används den här bilden utav en kvinna. Jag var bara tvungen att lägga den här bilden här. Men där så jämförs kvinnan med församlingen. Det står, ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig själv för den. Och därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så återigen, den rena, sanna, trogna kvinnan i Nya Testamentet är inte den judiska nationen. Den judiska nationen föll av, men den trogna resten som Jesus kallade ut, det är Guds församling. Och det är kvinnan som den, efter att Jesus har kommit. Paulus säger i Andra Korinthierbrevet, eftersom jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Så den tidiga kristna församlingen tar över rollen som förvaltare utav sanningen, som förvaltare utav evangeliet, som förvaltare utav Guds lag. Och återigen betyder inte det att alla, att personer som inte tillhörde församlingen som organisation, att de inte var frälsta, eller hur? För titta här, det står om Cornelius, en officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Låter det som en person som har en bra relation med Gud? Det gör det. Men han var en hedning. Han tillhörde inte den organiserade församlingen. Ännu. Sen så kommer ju Petrus och han förkunnar för honom. Och sen så blir han en del av Guds församling. Men det är viktigt att komma ihåg att en person, Jesus har får utanför församlingen också. Och hans mål är att samla in dem in i församlingen. Uppenbarelseboken 12, om vi går tillbaka dit igen. Nu kan vi förstå de här texterna lite bättre. Uppenbarelseboken 12 och vers 6. I vers 5 så stod det om när Jesus föddes, det här barnet som skulle styra alla folk med järnspira, och det blev uppryckt till Gud och hans tron. Togs Jesus upp till himlen efter att han hade fötts och verkat på jorden. Det gjorde han. Efter Jesus himmelsfärd så läser vi vers 6 så här. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Så vad gör kvinnan efter att Jesus har fötts? Hon flyr ut i öknen, eller hur? Hur länge då? 1260 dagar står det. En dag representerar ett år, som vi har läst. Och Uppenbarelseboken 12, vers 13 och 14 säger samma sak. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid borta från ormen. Och under den här förföljelsetiden så ser det ganska mörkt ut för den sanna tron, eller hur? Den sanna församlingen måste fly. Måste gömma sig ut i öknen, ut i vildmarken. Och där måste hon hålla sig undan. Öknen representerar ett obefolkat område. Verkligen ett ställe där det inte bor någon person som är vid sina sinnen. Och här, hit ut måste kvinnan fly under den här förföljelsetiden. Det står i vers 15 att då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Guds församling förföljdes hårt här under den här tiden. Och man kunde frestas att tro att nu kommer Guds församling att bli utplånad. Det kommer inte finnas någon. Gud kommer inte ha ett folk längre. Han kommer inte ha en sann församling kvar längre. Men Jesus hade sagt att han skulle bygga sin församling på klippan. Och att helvetets portar skulle inte få makt över den. Så även om det såg mycket dystert ut under den här medeltiden. Så var det verkligen så att Guds församling skulle bestå ända fram till ändens tid. Däremot så skulle det inte det vara så, skulle inte hela församlingen bestå ända fram till ändens tid. Det skulle finnas en kvarleva, det skulle finnas en grupp som håller sig trogen Gud. Men Paulus säger också att det ur deras egen krets, alltså ur de kristna leden, så skulle rovlyssna vargar komma in och förvränga sanningen för att dra lärjungar över på sin sida. De förvrängde sanningen, och det var precis vad som hände under Konstantins tid och senare. Man började förvränga Bibelns läror, och det resulterade i att istället för att Guds folk skilde sig från sina synder så höll de fast vid sina synder, många utav de här, och de skilde sig från Kristus istället. församlingen blev en sköka. Och vi läser om den här skökan, den andra kvinnan i uppenbarelseboken, den andra damen, i kapitel 17, och vers 1-6. Det står: en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig då bort till en öken. Jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn. Det hade sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en bägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod, och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Här så står det med en annan kvinna, eller hur? Och vad representerar den kvinna? Kommer ni ihåg? Ja, men en kvinna representerar en församling, eller hur? Men då kan vi ställa frågan, är det här en trogen församling eller en otrogen församling? Hon har inte Jesus som sin älskare, eller hur? Hon har jordens kungar som sina älskare. Många älskare har hon. Det här är inte någon kvinna som håller sig till Gud. Faktum är, när man läser i Gamla testamentet så ser man att när Guds folk vände sig bort ifrån Gud, när de började följa avgudar och andra saker, då kallas de för en sköka. Eller det kallas som att de har begått äktenskapsbrott. Att de har sprungit efter andra män istället för att springa efter Gud. Så den här bilden är väldigt tydlig. Det måste vara en falsk församling som är klädd och smyckad på ett konstgjort sätt här. Det står i vers 9-18, eller 9 också, att, eller om vi ska ställa frågan, vem är den här kvinnan? Det står att detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Okej, okay, så den här är en avfallen församling som sitter på sju berg, eller hur? Dessutom så står det i vers 18 att: och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Så det är inte bara en församling, en avfallen församling, men det är också en stad som regerar över kungarna på jorden. En stad på sju kullar. Nu, vilken stad var det som regerade över kungarna på jorden på Johannes tid? Det var Rom. Ingen tvekan om saken. Jag tror inte... Och den är byggd på sju kullar, eller hur? Mm-hmm. Det kallas för de sju kullarnas stad. Om ni kollar upp det. Råder ingen tvekan i mitt sinne i alla fall om att vilken församling det här representerar. Jag tycker det är klart som korvspad, som man säger. Här så har vi, och det säger vi återigen inte för att smutskasta och säga att alla som tillhör ett falskt system är onda. Men det handlar om att ett falskt system ändå, som Gud varnar för. Det står att de var berusade utav de heligas blod. Och ingen församling i mänsklighetens historia kan så korrekt beskrivas som att vara berusad utav de heligas blod som den romerska katolska kyrkan. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Mellan 50 och 100 miljoner människor slaktades för kätteribrott. Alltså det är fruktansvärda saker som gjordes. De torterades, det var korståg, det var förföljelse i de värsta slagen. Och Jesus önskar att ta sitt folk ut ur Babylon. Hänger ni med? Så visst, det står så här: fallet är det stora Babylon. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Fråga: har Gud sitt folk i Babylon?
Ja.
Har han, eller hur? Så om vi skulle tillhöra den romerska kyrkan så betyder inte det att vi automatiskt är förlorade. Vi kan vara Guds folk, vi kan vara Guds får, även om vi tillhör den romerska kyrkan. Men vad säger Jesus? Vill han att vi ska stanna kvar i den församlingen? Vad säger han? Gå ut ifrån henne, mitt folk. Eller hur? Så han Även om det finns uppriktiga troende i varje församling, så betyder inte det att varje församling är ett trogna församlingar. Att varje församling är Guds församlingar. Nej, nej, nej. Inte alls. Klart och tydligt, det här är inte Guds kvinna. Det här är en annan kvinna som har begått otukt och sprungit bort. Och hon har förenat sig med världen. Eller hur? Hon har börjat få staten att genomföra, att tvinga folk till att tro som hon vill att man ska tro. Och förfölja de som inte tror på det sättet. Så Jesus kallar sitt folk ut ifrån Babylon. Gå ut ifrån det här falska religiösa systemet. Om du är ett Guds får. Det fanns de som var trogna under den här tiden. Och faktum är att sättet som Gud ville föra människor ut ifrån Babylon på var på ett sätt successivt. Det fanns de, som jag sa, som ville hålla fast vid Bibeln, som fick gömma sig i ödemarken, i öknen, uppe i bergen. Och de blev förföljda mycket hårt, valdenserna. De sa att Bibeln är auktoriteten och inte påven. De brändes, de förföljdes, de brändes i grottor, de kastades ut för de här stupen. Det gjordes fruktansvärda saker i Guds namn för att utrota dessa kättare. Men i och med reformationen så fick påvedömet verkligen ett bakslag. Och Martin Luther och dessa Calvin och många andra personer, Melanchthon och Tyndale och Olaus Petri och andra personer, de stod upp för sanningen. De sa, vi vill stå för Bibeln. De översatte Bibeln till modersmålet. Till de olika länderna, tyska och svenska och engelska, som aldrig hade funnits förut. Och människor började läsa Bibeln. De började upptäcka, oj, vi har ju trott på massa sagor. Vi har trott på vidskepliga saker som inte alls stämmer överens med Bibeln. Och plötsligt så började de att tappa, påvedömet började tappa sin makt. Och Guds tanke var att föra sitt folk, alla uppriktiga troenden, ut ifrån Babylon. Utifrån det här falska religiösa systemet. Men ni vet, om ni någon gång har varit i ett mörkt rum en dag, och så går ni ut och så är det strålande solsken och så är det vit snö på marken. Hur blir det för ögonen?
Bländad.
Man blir ganska så bländad, eller hur? Man kan inte se någonting. Om Gud bara skulle skicka hela sanningen på en gång rakt in i de här personernas, uppriktiga personernas hjärtan, så skulle de inte klara av det. Det hade varit alldeles för mycket. Så Gud, han i sin nåd, så vill han leda sitt folk steg för steg ut ur Rom. Men hans tanke var aldrig att folk skulle stanna av, utan hans tanke var att nu när Luther, han upptäckte att vi är räddade utav nåd och inte genom gärningar. Det var ett stort steg ut ur Rom. När han sa att Bibeln och inte påven är auktoriteten, det var ett stort steg ut ifrån Rom. Men tanken var förstås att de skulle fortsätta att vandra i det ljus som Gud ville visa, så att de helt kunde förstå alla de villfarelserna som Antikrist hade kommit på. Och det var många andra som tog över facklan och fortsatte. Wesley, Newton, Knox och så vidare. Men sen blev det ett problem. Och det var att många, ja, de såg ljuset. De tog några steg ut. Men sen tyckte de, det här får räcka. Nu är jag tillräckligt långt ut ur Rom och jag stannar av i min reformation. Jag fortsätter inte att upptäcka all sanning. Och det här blev ett problem. Till exempel, ta engelska kyrkan. När de anslöt sig till reformationen så var det knappast speciellt mycket att de ville följa Bibeln låg som orsak. Det var Henry, kungen där, han ville skilja sig och det tillät inte påven. Så då så sa han, nej, nu blir vi protestanter allihopa. Och så blev hela England protestantiska och så kunde han skilja sig från sin fru. Men Om du tittar på den engelska kyrkan och den katolska kyrkan så kan du knappast se en enda skillnad. Okay, teologiskt sett, läromässigt sett, är det otroligt, otroligt likt. Så bara för att man säger, de sade sig vara protestantiskt, betyder inte att de hade protestantismens anda. Att de fortsatte att faktiskt söka sanningen. Många andra, de upptäckte det här att ja, Martin Luther, han var ju en stor hjälte, verkligen. Honom vill vi hålla oss till. Så ja, då studerar vi vad han har läst och vad han kom fram till. Och det enda som han har sagt, det tror vi på. Om han inte har sagt det så tror vi inte på det. Och då satte de Martin Luther som sin förebild och de sa, nu har vi lutherska kyrkan här. Okay? Och vi går inte längre än det som han har gjort. En annan grupp sa att ja, vi är kalvinister. Och vi går inte längre än det som Calvinen också, de här reformerta, gick. Och sen så grundar vi den reformerta kyrkan, eller den presbyterianska kyrkan. Och en annan grupp så hade gått lite längre också, det var väckelsen kring Wesley. Och de blev kallade för metodister. Och de hade metodisterna, de hade Wesley som sin förebild. Och tyvärr var alla dessa grupper generellt sett fast i sina åsikter. Det blir många olika församlingar överallt i världen. För att man vill inte fortsätta att gå framåt och enas kring ordet. Utan man sa att jag stannar där den här reformatorn har stannat. Och det var olyckligt. John Robinson, han blev förföljd. Faktum är att många av de här protestantiska församlingarna började att förfölja de som inte trodde som dem. De gjorde precis samma sak som påvedömet gjorde. De hade också sin inkvisition och andra saker. Så precis på samma sätt, de hade lärt sig från Rom hur man skulle göra, hur man skulle ta itu med kättare, så då gjorde de precis samma sak. Men det här var inte Guds plan. Han ville ha en ren lära. Han ville ha en ren församling. John Robinson blev förföljd, eller puritanerna blev förföljda i engelska kyrkan. Och de fick fly över till Amerika för att få religionsfrihet. Och han säger till sina församlingsmedlemmar som far över havet, han säger så här: ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen, som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Jag menar, Martin Luther, han levde 70 år. Skulle han upptäcka all villfarelse som katolska kyrkan hade hittat på under tusen år? Ja, det hade varit en enorm stor prestation som jag inte ens tror att den store Luther kunde klara av. Så därför så uppmanade han sina efterföljare att John Robinson uppmanade sina efterföljare, fortsätt, sök mer sanning, sök vad Gud vill uppenbara ifrån sitt ord. Och han säger vidare så här: jag kan inte nog beklaga tillståndet i de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i högsta grad beklagar. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Vi ärar reformatorerna, inte genom att tro precis som dem, men genom att ha samma anda som dem. Genom att söka sanningen och upptäcka så mycket i sanning som vi bara kan tillskanska oss. Och det var det som var hans uppmaning. Men sorgligt nog så stannade många av dessa av. De sa, jag håller mig till Luther, jag håller mig till Calvin, jag håller mig till Wesley. Och så blev det den här förvirringen som vi ser i den kristna världen idag. Sorgligt men sant. Vi läser i Uppenbarelseboken 17 och vers 5. Vi är på fråga nummer 17. Så står frågan. Så lyder frågan så här: hur många sjökor finns det i Uppenbarelseboken? Jag talade med Uppenbarelsebokens två damer och det är kanske lite missvisande för det finns faktiskt fler än två damer. Lägg märke till vad som står här. På hennes panna var skrivet ett namn. Det här är alltså den katolska kyrkans panna. En hemlighet. Det stora Babylon. Moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Så den katolska kyrkan är en sköka. Men har hon döttrar? Tyvärr har hon det, eller hur? Hon är moder till skökorna. Och är de här döttrarna, är de rena församlingar? Är de trogna församlingar? Eller är de skökor? Vad är Babylons döttrar? Vad är de här skökorna för någonting? Ja, en dotter är ju inte identisk med sin mor, eller hur? Men hon liknar kanske sin mor på många sätt. Oftast, är det inte så? De har kännetecken från modern. Och jag vill läsa från studiebladet nummer 18. Det står: döttrar är inte identiska med sin mor, men de liknar henne. Den romerska kyrkans döttrar måste representera de kyrkor eller samfund som håller fast vid Roms traditioner och läror, eller som följer hennes exempel i att ha otillåtna förhållanden med världen. Det är på grund av den förvirring som alla dessa olika samfund med motstridande läror orsakats som de i Bibeln betecknas som Babylon, vilket betyder förvirring. Hur många har tyckt att det har varit det förvirrande att det är så många olika kristna församlingar som undervisar olika saker och alla påstår de säger att de följer en bok? Hur många tycker det är förvirrande? Jag tycker det är förvirrande. Och det är självklart att det är förvirrande. Bibeln säger att den använder ordet Babylon som betyder förvirring. De positiva nyheterna är att Bibeln har förutsagt det. Den har förutsett att det skulle vara på det här sättet. Men de goda nyheterna är också att det finns en ren församling. Ställ dig själv den här frågan. Tillhör jag en församling som kan betecknas som en av Roms döttrar? Den församling som jag tillhör, har de romerska läror? Har de avfallna falska föreställningar? I så fall, är det Guds församling? Är det en del utav, är det den här rena kvinnan som du tillhör, eller är det faktiskt en utav Babylons döttrar? Och Bibeln säger, Jesus säger, fallet är det stora Babylon. Gå ut ifrån henne, mitt folk. Vi kanske säger, tur att jag inte är med i den katolska kyrkan, men kanske vi är med i en av hennes döttrar. Kanske vi tillhör en av de församlingar som faktiskt inte följer de sanningar som Gud önskar att de ska följa. Och i så fall så säger Gud, kom ut ifrån dem. Kom ut ifrån dem, mitt folk, lägg märke till det. Han säger inte att nej, alla människor som tillhör de här församlingarna är onda, nej. Han säger, jag har mitt folk där. Han vill föra ut dem. Så att den inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Jesus säger, jag har också andra får som inte hör till den här follan. Gäller det idag också? Jag tror att Gud har får överallt. Men han säger, de måste jag också leda. De kommer att lyssna till min röst och så ska de bli en jord och en herde. Jesus vill föra in dem i sin folla. Han vill att de ska gå ut ifrån de falska församlingarna, ifrån de fallna församlingarna och ansluta sig till hans folla, till hans församling. Så att de blir en jord och en herde. Och hur ska han göra det? Jo, han säger att de kommer att lyssna till min röst. Det här är Guds röst. Det här är Guds ord. Om vi lyssnar till det här ordet, det är så som Jesus vill ena hans folk. Han vill att de ska komma ut ifrån dessa falska församlingar och ansluta sig till den follan som står på ordet. Som följer Guds ord. Och han kommer att ha en sån församling i sista tiden. Du kanske säger, nej men det finns ingen sån församling. Jesus sa det skulle finnas en. Uppenbarelseboken säger att det finns en kvarleva i Uppenbarelseboken 12:17. Som håller ut till ändens tid. Den här rena kvinnan. Det står att i sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Nu, draken, vem är det? Minns ni? Det är djävulen. Djävulen, hur känner han om den här kvinnan? Han är inte speciellt glad, va? Han är rasande på den. Han har försökt att utplåna den här sanna tron från världen, men han lyckas inte. Och han sliter sig i håret, om han nu har några hår. Men det står att de övriga av hennes barn, det här är kvarlevan är ordet vad det betyder. Den här resten, precis som Israels folk, så var det majoriteten av Israels folk avföll, men Gud kallade ut en kvarleva. Och det var den kristna församlingen. Återigen kommer det hända att det finns en grupp från alla olika församlingar som går ut ifrån de falska församlingarna och de ansluter sig till Guds sanna folla, och det blir Guds utvalda folk. För att strida mot de övriga av hennes barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Här har vi kännetecken som Bibeln ger för Guds församling i ändens tid. Kom ihåg att den här kvinnan, hon var i öknen. Hur länge då? 1260 år, eller hur? Och de slutade år 1798, ändens tid. Så vid ändens tid så träder den här kvinnan fram igen. Det är spännande. För det betyder att vi kan finna den här kvinnan idag. Hon är inte längre gömd, utan hon finns någonstans. Och jag skulle vilja titta på några kännetecken för det här som vi ser. För det första, den trädde fram synligt först vid ändens tid, alltså efter 1798. Det var det vi tittade på. Efter den här avfallstiden, då skulle hon vara gömd, men sen kommer hon fram och vi kan då leta efter henne. Så de trädde fram synligt först vid ändens tid. Nummer två, hon tror på Jesus och följer honom förstås. Om det är Jesus brud så följer hon och håller sig till Jesus. Dessutom läste vi att de håller Guds bud. I sitt raseri, ja, vi läste den här. Mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det står om dem också i Uppenbarelseboken 14 och 12. I detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så de har tro på Jesus och de håller buden. Hur många av buden tror du de håller? 7, 8, 9. Jag tror det här handlar om alla 10. Vet ni, sorgligt nog om jag får tala ärligt sett. Majoriteten av kristendomen håller bara 9 av de 10 budorden. Är det inte sant? Det är ett budord som de säger att det har vi glömt bort. Man har skjutit det åt sidan, och det är sabbatsbudet. Bibeln säger, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och utföra alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte göra något arbete. För att Herren skapade jorden på 6 dagar och han vilade på den 7:e. Många säger, det spelar ingen roll, du kan göra vad du vill på den dagen. Gå och gör precis vad du känner för, och du behöver inte alls hålla den dagen helig. Jesus, eller Gud säger, håll mina sabbater heliga, låt dem vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska inse att jag är Herren er Gud. Så det är ett kännetecken för Guds församling i sista tiden. De ska återinföra det här med sabbatsbudet som majoriteten av kristna har tappat bort tyvärr. Och vem var det som ändrade på det här sabbatsbudet? Minns ni? Det var den katolska kyrkan. Det stod i profetiorna att de skulle förändra heliga tider och lagar, eller hur? Så Guds folk i sista tiden, de ska förändra tillbaka det här. De ska återinställa det här. De säger faktum är att det har aldrig varit Guds heliga dag, den där dagen. Det är lördagen som är Guds sabbat. Sen så står det att de ska ha den profetiska gåvan bland sig. Och var får vi det ifrån? Jo, det står att de håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och då kan vi undra, vad är Jesu vittnesbörd för något? Uppenbarelseboken 19:10 säger vad det är. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Känns det tydligt nog? Det är den profetiska gåvan. Det skulle finnas, den profetiska gåvan skulle enligt profetiorna komma i sista tiden. Det ska ske här efter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Det här var förutsagt. Så om du befinner dig i en församling som inte har den profetiska gåvan, så är det inte den församlingen som vi hittar i Uppenbarelseboken. Eller hur? Nummer 5, de har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. Paulus säger i Första Timoteusbrevet 3:15 att om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Guds församling är sanningens pelare och grundval. Så om en församling undervisar och lär ut villfarelse, är de Guds församling då? Om de står för och undervisar villfarelse, är det Guds församling enligt det här? Enligt det här så står det att den levande Gudens församling är sanningens pelare och grundval. Om vi ska hitta den sanna församlingen så måste vi titta på deras läror. Och hur kan vi hitta dem? Helga dem i sanningen, säger Jesus. Ditt ord är sanning. Guds ord är sanningen. Och om vi vill hitta Guds församling, Guds sanna församling i ändens tid, så måste vi undersöka församlingarnas läror. Eller hur? Vi måste undersöka, vad står den här församlingen för? Många är med i en församling av massa olika orsaker. Man säger att jag ställer själv frågan, varför är du med i den församling du är med i? Ja, är det för att min mamma är med i den? Eller mina föräldrar är med i den? Min morfar var med i den? Ja, men den ligger nära mig. Det är bara ett stenkast därifrån och därför är jag med i den församlingen. Ja, de har så otroligt gott kaffe efter gudstjänsten, så därför är jag med i den församlingen. Och jag tycker om den här kören som sjunger så mycket, så därför går jag till den här församlingen. Varför går du till den församlingen dit du går? Är det för att du är övertygad om att de faktiskt undervisar och står för sanningen? Eller är det bara för att av bekvämlighet? Är det bara av tradition som du går i den församlingen du går till? Ja, de har så fina glasmålningar i kyrkan. Ja, det är därför går jag till den. Nej! Vi måste undersöka, vad tror den här församlingen på? Vad står de för? Och hur stämmer deras lära överens med Bibeln? Går vi till den bara för att den där pastorn är så stilig, därför går jag dit? Nej, vi måste stå för Bibeln. Vi måste stå för Guds ord och undersöka, vad säger ordet? Och vilken församling undervisar den? Jesus vill att folk tillber honom i ande och sanning, eller fadern vill ha sådana tillbedjare, står det. De predikar de tre änglarnas budskap och de är en världsvid rörelse. Vi läste i Uppenbarelseboken 14 om den här sista tidens rörelse. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar, språk och folkslag. De här tre änglarnas budskap ska förkunnas för hela världen. Och om vi letar efter Guds församling i sista tiden, så måste de göra det. Och dessutom så måste det vara en världsvid rörelse. Det är inte en rörelse som bara tillhör en viss kultur, eller hur? Eller som tillhör en viss land eller en viss stad. Om du letar efter en församling som bara finns i Amerika, så kan det inte vara Guds församling. Guds församling har en världsvitt inflytande. Och måste ha en närvaro som är global. Och vi kommer att avsluta här. Jag kommer inte att titta längre. Jag ser de här kännetecknarna ifrån Guds ord. Och jag vill i alla fall tillhöra den församling som Jesus folla. Vad med dig? Hur många här önskar jag säga, jag vill tillhöra Guds församling? Den församling som han verkligen har. Vet ni, om vi vill det, så låt oss leta efter den. Låt oss ta de här kännetecknarna, låt oss jämföra dem med de olika församlingarna. Låt oss testa vår egen församling. Låt oss inte bara gå utav tradition till någon församling, men låt oss faktiskt se, vad lär min församling? Står den för det som jag är övertygad om att Bibeln säger? Det var en person som kom till mig en gång och hon berättade att, vet du, Jonathan, jag har sökt länge. Jag vill veta vilken församling Gud vill att jag ska gå till. Och jag var så glad när jag hörde det här. Vilken ärlig kvinna. Hon var inte bara ute efter att gå till en församling som låg närmast henne eller vad det nu var. Hon ville veta, Gud, vilken församling vill du att jag ska gå till? Hon ville lyssna till Guds röst och finna den församling som stämmer överens med Guds ord. En annan person som jag studerade med hade en helt annan inställning. Den personen, vi hade studerat om sabbaten faktiskt. Och den här personen ställde sig upp mitt i studiet. Vi hade inte pratat om församlingar överhuvudtaget. Men den här personen hade insett att oj, om sabbaten är sann, ja, men då betyder det att om jag ska fira gudstjänsten då så kan jag inte tillhöra den församling som jag tillhör. På något sätt så hade han kopplat allt det här. Så han, och jag tror att Guds ande ledde honom, men han ställde sig upp där mitt i studiet som vi hade och sa att nej, jag är född pingstvän och jag ska alltid förbli pingstvän. Jag hade inte pratat om församlingar överhuvudtaget, men han hade den här inställningen. Han sa nej, bara för att jag är född, nu råkar han vara pingstvän, men ta vilken annan församling du som helst. Jag är född lutheran, jag ska alltid förbli lutheran. Jag är född i vilken församling du än är. Har vi den inställningen så kommer vi aldrig att finna Guds sanna församling, eller hur? Vi måste vara öppna. Vi måste säga, Gud, jag vill gå till den församling som stämmer överens med Bibeln. Och be, Gud, visa mig vilken församling det här är. Och jag vill säga det, jag tillhör en församling idag. Men om jag hittar en annan församling som stämmer bättre överens med Bibelns beskrivning, så byter jag församling direkt. Helt klart. Jag vill tillhöra den församling som stämmer överens med Bibeln. Inte bara för att mina föräldrar gick i den här kyrkan eller vad det nu kan vara. Och det är min vädjan till oss idag. Nummer 22 så står det där. Är det din önskan att säga, Herre, visa mig vilken församling du vill att jag ska tillhöra? Är det din önskan att säga det? Herre, visa mig, led mig. Låt mig finna den församling som du önskar att jag ska tillhöra. I så fall så kan vi vara en del utav Guds rörelse i sista tiden. Och det är min önskan att var och en av oss verkligen ärligt ska svara på det här. Att jag vill be om det här. Jag vill be att Gud ska leda mig. Är det någon som skulle vilja säga, Herre, jag vill faktiskt åta mig att göra det. Jag vill sätta allt det som jag tror på till ett test med Bibeln och säga, Gud, jag vill be att du ska visa, att Herren ska visa mig vilken församling jag vill gå till, eller jag ska gå till. Gode Gud, du ser att vi har räckt upp våra händer för att vi vill söka sanningen av hela vårt hjärta. Herre, jag vet att traditioner och andra saker kan vara starka. Men Herre, vi vill lägga de här sakerna åt sidan. Vi vill be att du ska leda oss. Att du ska föra oss dit till den församling som du önskar att vi ska tillhöra. Och visa oss, Herre. Gör oss öppna. Gör oss lyhörda. Och låt oss söka och låt oss finna i enlighet med ditt ord. Det ber jag om och tackar dig för i Jesu namn. Amen.